wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around.
Ja, nu undrar alla, får bostadsmarknaden fart nu när räntorna går ner? Det här ska vi prata om idag på Tyresöradion, och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och förstås, min gäst i studion är Anna Svanholm.
Hej, vad kul att höras igen.
Välkommen ska jag säga. Ja, och du är ju chef, kontorschef för Skandiamäklarna här i Tyresö.
Stämmer bra det.
Ja, och vi har ju sett så många gånger här i studion, och du är ju en person som kan mycket om Tyresös bostadsmarknad. Så det ska vi prata om idag. Ja, vi träffades senast faktiskt till 1,5 år sedan.
Ja, det är länge sedan.
Tiden går. Och om vi ska rekapitulera lite grann vad vi pratade om då, så var det ju så att vi hade höga energipriser, vi hade höga drivmedelspriser, inflationen var på väg upp. Under 23 så var det faktiskt en inflation som låg över 10%, en bra bit över 10%. Och Riksbanken höjde styrräntan kraftigt då. Och var uppe som mest på, var det 4%, vad har vi väl haft som högst tror jag. Nu är det på väg lite granna ner. Då sa du att det var lite stiltje på marknaden, lite avvaktande. Men ja, hur är läget idag skulle du säga, Anna?
Ja, men jag skulle säga att det är inte lika nervöst på marknaden idag som det var då. För då var ju både säljare och köpare nervösa för att höga räntor. Det var ju lite krisigt i Sverige då, får man ju faktiskt erkänna. Vi var nervösa. Vi hade inte varit vana vid den situationen på många, många år. Men det börjar hända lite saker, tycker jag. Vi ser fler transaktioner. Men som det är nu så har vi faktiskt rekordhögt utbud på Hemnet. Och tittar man då dels över hela landet, men i Tyresö också, och i snitt så har det publicerats, alltså det är 8% fler bostadsrätter ute i år mot föregående år, och 14% fler villor i Tyresö, och det är på riket. I Tyresö idag så har vi 170 bostäder. Det är jättemycket för att vara Tyresö.
Det är mycket, ja, det låter mycket.
Ja, det är mycket. Ja. Mm. Vi hade ju en period här när vi hade 32 bostäder ute och 31 mäklare. Då var det inte lika roligt att vara mäklare. Men
det var under pandemin det.
Ja, det var under pandemin. Mm. Men det som är nu, det är ju att vi har mycket bostäder ute som är till salu, för att vi har så många som vill sälja först och köpa sen. Och det är faktiskt så att idag så är det hela 71% som säljer först och köper sen. Och det gör ju att vi har fler bostäder ute. De som ska sälja kanske har lite höga förväntningar på priset och vill inte sälja, så låter man det ligga kvar eller tar tillbaka det från Hemnet och går ut igen så.
Det låter också som att de har lyssnat på dig, Anna, för du har ju många gånger här i Tyresöradion propagerat för att man är man liksom, har man lite tajt ekonomi och inte helt säker på om man kan ligga med två bostäder, så är det bra att sälja först och köpa sen.
Jo, men jag tycker att det är viktigt att ha en tajt marginal. Då ska du sälja först och köpa sen, så att du inte sätter dig i en dålig ekonomisk situation. Har du marginaler, köp först, men se till att du har en längre tillträdestid, så att du inte får det för tajt däremellan, så att du verkligen hinner sälja din bostad. För det tar lite längre tid att sälja idag. Men det som jag också vill flagga för, det är det här med att ha en tajt marginal och sälja först. Då sitter du inte i händerna på en oseriös mäklare som har värderat ditt boende, nuvarande boende, för högt. För det är det värsta som kan hända, det är att du får reda på att ditt radhus är värt 5,5 miljoner, och sen får du 4,5 miljoner. Och så har du baserat ett nuvarande köp på felaktiga siffror. Tajt marginal, sälj först, köp sen.
Mm. Och det där vet vi att det kan ju vara ett sätt för många mäklare att att locka in kunder så att säga, att man värderar bostaden högt, för då blir man ju lite smickrad, eller hur?
Ja, men så är det. Och det är ju så här att om jag tar dit 3 mäklare och Anna kommer dit och säger att min bostad är värd 9,5 miljoner, och sen kommer en annan mäklare dit och säger att nej, men 11 får du alla gånger, jag skulle aldrig sälja under 11, då tror ju du att den mäklaren tror mer på ditt objekt. Men rannsaka dig själv och försök se med kritiska ögon, hur kommer det sig att någon värderar lågt och någon värderar högt? Titta på statistik, be om att de visar upp statistiken. Titta på vad mäklaren har för utbud och vad de har sålt. Högt utbud, inte så många sålda, kan ju bero på att man alltid går ut med höga priser och man inte säljer så mycket. Så det är viktigt att ta hänsyn till. Och vill man göra det enkelt för sig, då går man in på sin lokala Hemnet-marknad. Tittar, ser man att en mäklare har väldigt många objekt ute. Kanske pågående budgivningar som har legat ute väldigt länge. Då kan man också fundera på, finns det några bud? Och är det för högt värderat? Det är jätteviktigt att tänka på de här sakerna. Jag önskar att alla mäklare vore seriösa. Men alla mäklare är inte seriösa. Det finns lite skrot i alla kårer, även i mäklarkåren. Så är det ju.
För du menar så här att om det har stått pågående budgivning under en väldigt lång period, så kanske det inte riktigt är så. För en köpare kanske inte är kvar efter en månad.
Nej, men alltså, jag är ju avskriven rätt många gånger i det här yrket nu. Och det jag har märkt är att om jag har en köpare som lägger ett bud och säljaren inte kan bestämma sig, då blir ju till slut så blir ju köparen eller spekulanten i det här fallet irriterad och säger att du har fått det här budet av mig och det räcker i en vecka. Sen vill inte jag låta det ligga kvar. Om jag skulle köpa någonting, så skulle jag aldrig lägga ett bud som får ligga kvar i flera månader på ett hus.
Nej, men
det låter jättekonstigt i mina öron.
Ja, precis. Du, och hur mycket längre tid ligger objekten nu då på till försäljning så att säga?
Ja, men vi ser ju att de ligger längre på Hemnet nu än vad de gjorde förut. Och tittar vi på bostadsrätterna i snitt, så är det ungefär 33% längre tid och villorna 45% längre tid. Nu är det här siffror på riket, men det strålar över rätt bra på Tyresö-marknaden också. Men som sagt, vi ser ju ändå ljuset i tunneln. Jämför med statistiken från 15 mars till 11 september, så såldes det 292 bostäder förra året. Samma period i år så har det sålts 392 bostäder, och de flesta i slutet av den här perioden. Och det är en ökning med 34%, så det är rätt bra. Så vi ser att det är fler transaktioner, det händer mer på marknaden, man vågar agera. Men, säger hon och pekar med pekfingret, det betyder inte att priserna har gått upp.
Nej, precis.
För det nu, har de inte.
För nu är det så mycket ute så att det kommer att dröja en stund kanske.
Ja, priserna har gått ner. Jag vet att första poddprogrammet satt vi 2019, och då tyckte vi att då andra halvan där så började priserna gå upp ganska rejält. För att sen få en dipp under pandemin våren där 2020. Men vi är inte nere på de nivåerna än. Men vi tror heller inte att vi kommer komma upp i pandeminivåer inom en överskådlig tid. Och det beror ju på, även om räntan går ner, så är det ju så att vi har en hel generation med bostadsköpare som har insett att oj, får man betala för att låna pengar? Vi som har haft lån på den tiden när det var 12-13%, vi har vetat om att det kan bli dyrt. Men det finns en generation som är uppväxt med att det kostat, eller köpt sina första bostäder på 1% ränta.
Ja, och när det var som högst, då låg väl styrräntan på 4%, vill jag minnas. Mm-hmm. Och nu är den ju nere på 3,5%.
Ja.
Och man säger ju att man tror att det kommer ytterligare sänkningar i år. Man pratar kanske om 2 eller 3 sänkningar. Oftast brukar det vara 25 punkter då, som man sänker varje gång.
Ja, och nu har man till och med skruvat upp den till 3-4 sänkningar resten av året.
Ja.
Och med tanke på att idag gick man ut med och sa att inflationen hade sjunkit mer än vad man hade förväntat sig, så tror jag att vår gode TDN kanske kommer tänka till att man har... Det är ganska mycket som påverkas om vi har högre ränta än vad vi behöver. Det är ju inte bara bostadsköparna.
Nej. Men du, det låter ju som att det är lite köpläge nu då, kan man säga så?
Ja, men jag tycker nog att det är det. För att om man tittar på hela våran bransch, så pratar man om att priserna kanske börjar ticka uppåt slutet 2025, början 2026. Och det här är klart, man kan bara säga om det här, det är inte hugget i sten någonstans. Men jag tror ju att ska man köpa, ska man ju köpa innan det går ner för mycket. Och sen har man en rörlig ränta.
Mm, Just det. Mm. Du, sist vi träffades då, då pratade du om att ni också hade en hel del såna underhandsförsäljningar. Är det någonting som ni fortfarande har mycket av?
Ja, det har vi. Vi säljer väldigt mycket underhand. Allting går inte ut på Hemnet, utan vi har kunder i vårt spekulantregister som vi vet, de här vill ha det här. Vi agerar lite köpmäklare ibland. Någon talar om för oss, det är det här vi söker. Men då letar vi reda på det åt dem i våran bas, och sen ibland kan vi såklart tipsa om att den mäklaren har det huset du vill ha. Men det är mycket underhand.
Mm. Och då är det någon som säger att jag ska ha det här betalt för mitt hus. Men jag inte, det är inte så att jag behöver sälja just nu, men så småningom kanske till våren eller sådär.
Ja, och det behöver inte vara så att man säger att jag vill ha det här, utan man har ju en dialog mellan mäklare och säljare precis som vanligt. Men det som är, det är ju att vi har den på vår hemsida, vi kan samla på spekulanter. Vet vi att jag har ett hus som ska säljas i maj nästa år, ja, men då kanske jag lägger ut det nu, för att vi har redan förberett med bilder och alltihopa. Då kan man samla på sig spekulanter under tiden. Också som en service till våra spekulanter. För det kanske är just det drömhuset de vill ha. Och då vill de kanske hellre vänta ett halvår på det än att gå och köpa någonting annat under tiden.
För om man är spekulant då, hur ska man få reda på de här som är på gång så att säga?
Man går in på mäklarens hemsida och tittar. Eller på Booli som har spindlar alla mäklarkedjor, så där får man upp det. Och det som är intressant i det här, det är att det här har ju folk lärt sig. Men det som också är viktigt, om du hittar ett objekt på en hemsida, oavsett om du hittar det på Hemnet eller om du hittar det på mäklarens hemsida, mejla mäklaren och säg jag är intresserad, eller gör en intresseanmälan. För då får du kontakt med mäklaren.
Okej, för att bara för att det står att det är på gång eller kommande, så behöver inte det betyda att det är inom närmaste tiden så att säga. Utan
det kan ju också vara så att det står att man ska sälja det, att vi förväntat försäljning under våren, och sen är det någon som kommer och vill titta på det, så vill de köpa det, så kommer säljare och köpare överens. Och så är det ju på Hemnet också. Vi säljer ju ibland innan, vi har ju förhandsvisningar, och så säljer man innan den ordinarie visningen, så är det någon som har varit där och tittat på det, och så lägger de ett bud som säljaren vill acceptera, och då är det inte helt ovanligt att man lägger ett dolt bud.
Nej, precis. För vet du, Anna, det var ju nämligen så här i vårt förra program, jag vet inte om du kommer ihåg det, så bad vi lyssnare att man kunde skicka in frågor.
Ja.
Och det här är faktiskt en fråga som vi har fått från en lyssnare.
Nu hoppas jag att jag kan svara på den frågan.
Ja, och det är ju det här, vad är dolt bud? Och får man verkligen ha det?
Ja, tyvärr höll jag på att säga. Så här funkar. Vi har ju lagstiftning vad det gäller budgivningar i Sverige. Och den handlar egentligen om att det är säljaren som bestämmer om ett bud ska vara öppet eller dolt, om man tar emot dolda bud. En säljare kan säga att jag tar inte emot dolda bud. Vill du lägga bud på mitt hus, då får du lägga öppet bud. Men ett dolt bud är rent, det är precis som det låter. Jag som mäklare får in ett bud av spekulant A. Och så säger han, jag lägger 7,5 miljoner för det här huset. Men du får inte kommunicera det till någon annan än säljaren. Och de får acceptera det här till imorgon. Ja, och så får säljaren, då ligger det ju ofta såklart en bit över utgångspriset. Annars är det ju ganska ointressant att ta emot ett dolt bud. Säljaren funderar och sen säger de, ja, men det här, vi tycker att det är jätteskönt att slippa budgivningen. Vi vet ju inte vad det kommer landa på. Vi tar det här. Och sen skriver man kontrakt och sen meddelar man de andra spekulanterna. Tyvärr, huset är sålt, vi har fått in ett dolt bud. Och då kan du ju tänka dig de här tre som har hittat sitt drömhus och ska gå på visningen och inte anmält intresse. De får ju inte reda på det. De ser ju bara att det står på Hemnet sen att visningen är inställd. Eller så har man hört av sig. Men det är just det här som är problemet. Vi får inte meddela vad det har kommit in för bud. Och ibland så säger de att ja, men vi tar det här. Och det här är ju också så här. Säger inte spekulanten att ni får inte. Säger de att vi har det här budet. Du får inte meddela budet. Men däremot så om det har inkommit ett dolt bud. Så kan ju säljarna säga. Vi vill att ni meddelar att det har inkommit ett dolt bud. Som vi kommer acceptera. Ja, då gör det. Men då är det också det här som är mäklarens problem. Då har vi meddelat att det har kommit in ett dolt bud som ska acceptera. Sen får man in ett högre bud. Då är jag skyldig som mäklare att meddela det till säljaren.
Okej. Okay. Så där kan man ju... Ja, det där låter ju lite... Alltså, man Man talar om att det har kommit in ett dolt bud, men då trissar man ju marknaden
om
också.
Om säljaren säger, vi kommer inte ta emot det här om inte ni får meddela det. Det är bara säljaren som styr.
Mm-hmm.
Och där måste vi ha tunga...
Och då kan det ju vara så att den som är spekulant drar tillbaka sitt bud då.
Mm-hmm. Mm. Så kan det vara. Mm. Och det är ju det här vi försöker informera säljarna om. För att ibland blir också säljarna lite smickrade och tänker att men nu kan vi få in fler dolda bud. Kan du inte ringa runt och höra vad de är intresserade av att lägga? Och så bara, nej, men det är inte så det funkar. Och det största problemet med dolda buden, det är faktiskt att det är vi mäklare som blir misstänkliggjorda för att vi har något fuffens för oss.
Mm,
vi gillar det inte. Men jag ska också säga att det finns en mäklare runt det här bordet som har sagt till sin dotter när hon skulle köpa en lägenhet, ja, men lägg ett dolt bud för att se om du får den.
Och det funkade.
Nej, det blev budgivning sen faktiskt.
Ja.
De vill inte ta emot ett dolt bud.
Nej, du ser. Ja, så kan det vara.
Mm.
Ja, ja, men då har vi fått lite klarhet i det då. Sen tänkte jag en annan sak som jag skulle vilja prata om lite grann. Det är det här med fullmakter. Det var ju någon historia, jag kommer inte riktigt ihåg vilken kommun det var. Det var någon här söderort,
Nacka. Va?
Nacka, jaha, du vet vad jag pratar om. Mm. Just det var några som köpte ett hus och då var det en, jag tror det var ett par som sålde. Han var närvarande, men hon hade det lämnades en fullmakt för henne.
Mm.
Men sen visade det sig att hon hade ju inte alls utfärdat den där fullmakten. Utan den var alltså förfalskad. Så de levde under ganska lång tid i ovisshet om de skulle kunna få behålla sitt hus.
Mm.
Jag tror det tog 8 år. Eller?
Ja, det var lång tid. Lång. Och de hade små barn här för mig när de köpte huset. Och jag tror att antingen var båda eller också var en jurist. Så att de hade ändå på något sätt lite mer kunskap än gemene man. Men det här var ju, alltså det var ju jättejobbigt. Jag har läst artiklarna med stort intresse. För det här är så viktigt att det blir rätt i de här lägena. Men nej, det är hemskt.
Ja, och då undrar man ju vad för när jag läste den där artikeln så tänkte jag ska aldrig acceptera en fullmakt, tänkte jag, om jag är i köp- eller säljsituation. Vad kan ni mäklare göra för att sånt här inte ska uppstå?
Ja, men alltså, det lättaste att göra i en sån här situation, det är ju för det första att du säger så här, okej, jag vill ha en kopia på legitimationen. Då kan du jämföra namnteckningarna. Sen kan man ju sitta och träna in en namnteckning. Vi har som rutin på vårt kontor att har vi någon part som inte är närvarande. Och det är klart att det här inte så ofta det händer. Men det är klart att det händer att någon är utomlands och man har bara träffat den ena parten. Då handlar det om att du idag är det lätt att sitta och prata med någon. Det är FaceTime på telefonen. Du ringer upp, du har legitimationen, du ser att det stämmer överens med legitimationen med den personen du pratar med. Du kan få bekräftat att ja, men det här är min man, vi ska sälja och vad det nu är för någonting. Då. I det här fallet tror jag, jag ska låta vara osagt, men jag tror faktiskt att det var så att hon satt i spanskt fängelse också. Så att det var lite rörigt runt omkring. Och då kan jag tänka mig att då blir man väl ännu mer misstänksam. Vad är det för någon vi har att göra med? Liksom. Så det är klart att det är jätteviktigt. Har du inte träffat vederbörande, prata FaceTime. Se till att den som har fått fullmakten måste du också ha legitimation på. Sen lyder ju vi nu under penningtvättslagen idag. Vilket betyder att vi ska göra en KYS, en Know Your Customer. Och vi har ett program där vi går in, lägger in personnummer och alltihopa. Sen skickar vi en länk till den här personen, går på automatik om man väljer det, men vi gör det. Väljer systemet, man skickar en länk och sen ska de identifiera sig med sitt bank-ID. Så bank-ID i kombo med att du har pratat med personen i fråga på FaceTime om du inte har träffat dem innan. Det är det vi kan göra.
Och det här systemet då, är det någonting som alla mäklare har?
Nej, det är det inte. Alla mäklare ska göra en KYS. Det kan man ju göra muntligt genom att fråga personen, är du en PEP-person? Det är alltså så att man inte är utsatt för någon politisk utpressning. Eller har någon befattning där du kan bli utpressad. Och då kan ju de svara, nej det är jag inte. Du har ingen aning om det. Det var ju så vi gjorde förr i tiden. Nu har vi det här digitala systemet. Här finns det också så att du har några som ligger på sån här, vad ska man säga, terroristlister eller grovt kriminella, så kommer de upp här också som en varningsflagg.
Okej, okay, så det finns.
Inte så att det står att, men det står att det är en hög risk. Står det. Så det är inte så att jag vet vad de har gjort.
Nej men det är ju bra. Mm. Så det här är ett system som just ni har, men alla mäklare har inte riktigt det här
automatiska systemet. Jag skulle tro att alla mäklarbyråer har det. Sen vilken utsträckning det används i. För det ska du ju göra på din säljare innan du tar in affären. Och du ska också göra det på dina köpare.
Okej, man ska göra på säljare också alltså.
Mm.
Mm-hmm. Ja.
Och sen ska vi fråga köparna vad pengarna kommit ifrån.
Ja,
när de köper. Det. Och det är också väldigt lätt att göra. Vad har du fått dina pengar ifrån?
Arv, säger de.
Precis.
Ja, precis. Men du, för en annan sak också. För jag var ju, för inte nu var det här under pandemin, så var jag med i samband med en lägenhetsförsäljning då. Och när avtalet skrevs, då träffades säljare och köpare. Och jag satt alltså på säljarsidan då. Vi träffades på mäklarkontoret. Men sen vid själva tillträdet, då när pengarna så att säga överfördes, då ville inte mäklaren träffa oss. Utan då satt vi tillsammans i den här lägenheten och väntade då på att pengarna skulle komma in. Och jag tyckte att det där var lite konstigt, för jag tänkte så här att en mäklare borde ju vilja odla sina kontakter. För trots allt så är det ju så som mäklarbranschen ofta funkar. Att man tipsar om att man har någon som man tycker är bra eller som har fått en personlig relation till. Och dessutom tyckte jag att det var lite jobbigt att sitta där med dem i lägenheten.
Ja. Så går det inte till vårdkontor.
Nej.
Utan här är det så att jag skulle också säga att tillträdet, det är ju ditt sista möte med dina köpare och säljare för en tid framöver kanske. Och då vill du göra något bra ifrån det. Sen är det inte alltid, så kan det ju vara också att det är någon kollega som får ta tillträde för att man är borta eller vad det kan vara för något. Men jag tycker självklart att man har tillträdet på det egna kontoret. Det är då man ska sitta där och kunna fika tillsammans och man har liksom, man sitter och kan ställa de här frågorna och så kommer mäklaren in och kan vara bollplank. Och jag tycker att det är extra viktigt, för du har ingen aning om hur, alltså det kan ju också vara en infekterad stämning mellan köpare och säljare. Det vet du inte, alla gånger vet du inte det som mäklare. För att är det någon som, är det bara lite irriterat, då säger man ju inte det till mäklaren. Vet vi om att det är väldigt infekterat, då har vi redan koll på det. Så att, då sätter vi dem i landskapet så att de sköter sig. Inte konferensrummet.
Ja, för det måste jag nog säga att alla såna här situationer som jag har varit med om, alltså det är ju inte så att man sitter och chitchattar liksom, utan det kan ju vara att den som säljer tycker vill egentligen inte alls flytta utan måste sälja på grund av ekonomiska skäl.
Det kan vara dödsfall, skilsmässa, ja. Sjukdomar, vad som helst. Vi har ju också tillträden där de inte lämnar konferensrummet för de har så himla trevligt.
Ja.
Och då går mäklaren ut och gör någonting annat och de sitter kvar där och då går man in med en påtår sen efter.
Precis, då sitter man och pratar om hur värmesystem funkar,
ja,
och
ja,
tänk
precis.
På det här. Och, ja, precis. Ja, men precis. Då vet jag i alla fall hur ni gör. Det här med att signera på distans då, hur gör man det?
Ja, men alltså, där ligger ju lagstiftningen hopplöst efter, för vi kan inte signera på distans. Du kan, om du köper en ny produktion bostadsrätt, då kan du ha en digital signering. Ett förmedlingsuppdrag kan du ha en digital signering på och ett tilläggsavtal. Och tilläggsavtalen är ju lite, det är också så här, det är juridiskt bindande om du skickar ut ett tilläggsavtal och båda parterna svarar med vändande mejl att vi har accepterat det, så kan du skriva på det i efterhand sen. Men du kan inte köpa en bostadsrätt eller en villa med distanssignering. Det går inte idag. Och det här var ju någonting som branschen skrek efter under pandemin, när vi inte skulle träffas. Och vi kunde inte signera kontrakten och inte köpa breven på distans. Så att våra branschorganisationer jobbar hårt för att det ska kunna bli så.
Men som sagt, det är också trevligt att träffas.
Ja, det är ju alltid trevligt att träffas. Men det kan ju vara såna här opraktiska saker. Som att om man tittar på det här med, om vi återknyter till fullmakterna. Har jag en säljare som sitter i Kina, så kan ju den personen signera avtalet på distans utan att man måste tänka på fullmakter. För som det är idag så har vi ju haft tillfällen när vi har haft folk kanske varit på semester uppe i fjällvärlden och ska ta sig till något ställe där man kan skriva på en fullmakt. Men vi ska ha en original. Så då ska man ju då försöka få hem den till vårt kontor sen. Så att det är ju, digital signering är välkommet.
Det kanske kommer då. Vi får se.
Vi hoppas på det.
Ja. Du, en annan sak, Anna. Jag var inne och tittade nu på Hemnet i Tyresö. Och just nu så finns det inte så mycket nyproduktion. Men ni vet, jag har varit engagerade i den nyproduktion som Imola har haft.
Ja, vid Södergården.
Södergården, ja. För många har ju köpt lägenheter på pappret.
Ja, precis.
Och sen så har det ju varit problem då att ibland. Att man, när man ska tillträda, så har ju liksom kalkylen inte riktigt hållit. Utan man tror att man ska få betala så här mycket, men sen har det blivit någonting annat. Och lite grann också det här, för att köpa på papper, det är ju lite vanskligt. Man vet ju inte riktigt så där. Men hur ser det ut med det där just nu? Alltså...
Förut så var det ju så att du kunde köpa en nyproduktion. Sen kunde du sälja den innan tillträdet och tjäna pengar på den. Det får man ju inte göra idag. Idag får du köpa din nyproduktion, sen får du tillträda, sen får du sälja den. Så du kan inte spekulera på samma sätt som man gjorde förr i tiden. Men vad det gäller ändrade kostnader som det har varit nu. Imola var ju faktiskt ett av... väldigt få, nästan så jag kan säga det enda företaget som sa till sina kunder att ni får hoppa av. Produktionskostnaderna har ökat och avgiften har ökat. Så ni får bestämma själva. Vi vill ha köpare som känner att det är en bra affär de har gjort. Och då var det ju väldigt många som hoppade av. För det här var ju en osäker tid liksom, när räntorna skulle börja upp och så. Men vi har också sålt om dem. Och det var inte så många som hoppade av. Men det finns ju många av de stora jättarna som sa att nej, men ni har köpt. Det är bara att fullfölja köpet. Och där det har varit tvister och rättegångar. Och jag vet inte om de är riktigt klara än. Så jag vågar inte säga det. Men de fick inte hoppa av i alla fall.
Nej.
Men där tycker jag, måste jag säga också. Där tycker jag att det känns väldigt tryggt. När man har en byggherre som... Det är klart att de tog stryk av det här. Självklart gjorde de det. Jag har fortfarande kontakt med Niklas som är vd där. Och han sa att det kostade mycket pengar. Men vi har också nöjda köpare.
Mm. Och jag tänker också att det är bra för ryktet framöver.
Precis.
Mm. För det tror jag också. För det har ju också diskuterats här på sistone. BRF, bostadsrättsföreningar som riskerar konkurs. Mm. Och det var något exempel på tv, och i det fallet så var det ju så, det var nyproducerat, det var alltså byggherren då som hade tillsatt styrelsen, för det är ju så det funkar, innan det kommer in en styrelse från de boende. Och sen har det väl visat sig att de har haft svårt att komma in i styrelsen, så att de har liksom inte koll på ekonomin. Och det där är ju liksom väldigt oroväckande, vad händer med ekonomin och vart tar pengarna vägen, och det hade visat sig att det försvann pengar på saker som inte borde liksom försvinna på. Och då blir det ju, tänker jag, extra viktigt att det är seriösa aktörer som är inne i den här branschen.
Ja, absolut, så är det ju. Och sen att man köper i en tillräckligt stor förening, skulle jag säga. För att någonstans är det så här, kan du titta på referenser vad de har sålt förut, då tror jag att det kan vara en bra trygghet. Men å andra sidan, de som inte tillät sina köpare att hoppa av fast det var kris och panik, det var ju också stora jättar och seriösa byggare.
Ja, precis. Ja, vad är det som är på gång nu då? Det är någon nyproduktion där Pingstkyrkan bygger. Blir det BRF eller blir det...
Ja, jag vet faktiskt inte det nu. Det var BRF från början. Men jag vet inte hur det ser ut.
Och sen så småningom så kommer det att komma vid golfbanan.
Stämmer.
Så att, men det dröjer ju förstås ett tag.
Ja, men det är ett par år framåt i tiden.
För generellt sett så är det ju ändå så att även om en del säger att det är, man ser också en utflyttningstendens från storstäder. Jag läste idag i en tidning att så mycket som ungefär en femtedel av de som bor i städer skulle egentligen vilja flytta ut på landet. Och det har bland annat att göra med trygghet, säger man. Man tror att det är tryggare på landet nu när det händer så mycket egentligen i alla städer, även mindre städer. Och så man vet ju inte riktigt hur tendensen går. Men totalt sett så är ju ändå Stockholm och Tyresö en tillväxtmarknad, eller hur?
Ja, men det skulle jag säga att det är. Och tittar man på Tyresö så är det är fortfarande bra inflyttning. Det är fortfarande billigt om man jämför med andra kommuner runt omkring. Det är en trevlig kommun att bo i. Vi har natur, vi har skärgård. Det finns många uspar för att flytta till Tyresö helt enkelt.
Ja, och pratar vi om det här med trygghet så måste man väl säga, visst har det hänt en del saker och händer saker i Tyresö också. Men förhållandevis tryggt är det ju ändå här jämfört med...
Ja, men det skulle jag säga. Och sen är det ju så här, jag har faktiskt stått på en visning och det första en av spekulanterna som var jätteintresserad av det här huset, han säger så här, kan inte du berätta lite för mig, han säger det väldigt högt såklart, om skjutningarna som har varit här senaste tiden. Och det är så här, jo då, säger jag, kan berätta massor, vad vill du veta? Och vilka andra ställen de har skjutit på. Och sen hade jag en annan visning samma dag. Och det var ganska kul, för då kom jag upp till det huset. Och då tänker jag, det är lika bra att förekomma nu. Och då säger jag så här, men jag har säkert hört om skjutningar. Men det finns ju överallt. Ja, de sköt ju utanför våran port här i helgen. Så att det var liksom... Och det är hemskt att man sitter och säger så, att man pratar om skjutningar på visningar. Men det är, vi lever i ett samhälle idag och vi har problem precis överallt. Det spelar ingen roll var du bor. Det är faktiskt så det är.
Jo, men lite bättre är det väl Tyresö ändå.
Ja, men det är såklart. Men det förutsätter vi att alla förstod såklart. Men visst händer det saker.
Ja, det gör så det. Är det. Tyvärr. Mm. Mm.
Ja. Till och med i lilla Mjölby som jag kommer ifrån händer ju saker. Så att jag,
oj, ja. fast Mjölby vet jag inte om jag läst dem faktiskt. Men det...
Ja, men var en skjutning där också.
Aha, ja, du ser. Ja, så är det. Ja, Anna... Då tror jag vi är klara för idag, va? Alltid spännande att träffa dig. Så får vi säga tack så mycket till dig, Anna Svanholm.
Tack så mycket. Och jag hoppas att det händer lite på bostadsmarknaden så det går 1,5 år tills vi ses nästa gång här i studion.
Det kommer säkert att hända saker nu. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around.